Då ska vi få fira högmässa tillsammans på annan dag påsk. Möte med den uppståndne är temat för gudstjänsterna den här dagen. Ni får gärna hälsa varandra välkomna i vanlig ordning. Medan jag säger ett särskilt välkommen till er som följer oss via olika sändningar. Och så ska jag berätta för er att psalmerna idag, det är 198, 467, 394 och 148. Kollekten idag, den går till Akt Svenska kyrkan. Och under april månad, som ju börjar idag, så går insamlingen via ljusbäraren till diakonin i församlingen. Det är idag varken personlig förbön eller kyrkkaffe, så vet ni vad ni ska vara inställda på. Men vi ska fira en högmässa tillsammans i alla fall i vanlig ordning. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för påskens mysterium som vi får fortsätta att samlas omkring också idag. Vi tackar dig för möten med den uppståndne. Vi ber om ett sådant möte den här stunden. Kom Jesus och var oss nära. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kristus är uppstånden. Han frågade mig: människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade: Herre min Gud, det vet bara du. De orden står i vår gammaltestamentliga läsning från profeten Hesekiels märkliga vision, där Herrens ande har tagit honom till en dal full av förtorkade benknotor. Vi ska snart få vända oss till Gud med vår syndabekännelse och bön om förlåtelse, precis som vi alltid gör. Som kristen vet man att man är en syndare. Ibland sörjer vi mindre över vår synd, ibland mer, förmodligen aldrig så mycket som vi borde göra. Men vi bekänner den oavsett vad vi känner just idag, för vi vet att den finns där. Och vi vet att ingen synd är så liten att den inte behöver Guds förlåtelse. Men om du finns med här idag som knappt vågade komma, knappt vågade slå på sändningen som du lyssnar på, därför att du bär på en synd som verkligen plågar dig, som tär på samvetet så att du känner dig andligt död, då vill jag säga någonting till dig. För det första att den känslan inte är konstig. Bibeln kopplar samman synden och döden på ett väldigt tydligt sätt. Vi var döda genom våra överträdelser, kan det till exempel stå, som förtorkade benknotor. Men sen, någonting ännu viktigare. Det finns inte heller någon synd som är så stor att Gud inte kan förlåta den. Om han kommer idag och liksom frågar dig där du ligger som död: kan dessa ben få liv igen? Så kanske du bara orkar svara: Herre, det vet bara du. Men nu lever vi i påskens ljus. Och han som blev utlämnad för våra överträdelsers skull, han är också sannoliken uppstånden för vår rättfärdiggörelses skull. Och han säger samma sak till dig som till de där förtorkade benen i Hesekiels vision. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, låt oss i tro hålla fast vid honom så att vi vandrar på dina vägar och med alla dina heliga får ärva det rike du berätt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Vi ska lyssna till Guds ord för annan dagen, först den gammaltestamentliga läsningen.
Som alltså är hämtad från profeten Hesekiel. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han bort mig och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig: människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade: Herre min Gud, det vet bara du. Han sa: profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud: jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att det fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa till mig: profetera, människa, profetera och säg till anden: så säger Herren Gud, kom ande från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden, de fick liv och reste sig upp, en väldig här. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Dagens episteltext är hämtad ur Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Petrus tog till orda: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Ni känner till det som har skett i hela Judén, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde upp på en träpåle och dödade. Men Gud väckte upp honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 24 kapitlet. Dagen efter sabbaten var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, vi tackar dig för barnen och vi tackar dig för att vi tillsammans med dem får dela hoppet i dig, hoppet om uppståndelsen och det eviga livet. Låt oss nu alla få ett möte med dig, oavsett om vi går till söndagsskola eller om vi blir kvar här för att lyssna till ditt ord. I Jesu namn. Amen. Om Gud finns, varför visar han sig inte bara för alla? Så skulle ju alla tro på honom sen. Den frågan i lite olika versioner har jag stött på ibland. Och Bibelns svar på det är ju att även om det låter vettigt för oss så funkar det inte så. Det är inte så att de som tror på Gud gör det därför att de har sett honom. För ingen har någonsin sett Gud, som evangelisten Johannes skriver till exempel. Men så fortsätter ju han där. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Guds son blev människa som vi. Han vandrade omkring här på jorden. Folk kunde söka upp honom för att bli botade av honom eller få undervisning av honom. Eller snärja honom med svåra frågor om det var det de var ute efter. Sista gången som någon försökte söka upp Jesus för att se honom, det var ju när kvinnorna gick ut till graven på påskdagens morgon. Men fick höra, han är inte här. Jesus hade uppstått till det nya livet som den första av de avlidna. Människor kunde fortfarande möta honom efter det. Och uppleva det här som Björn stod här så tydligt och sa igår. Han stod inte här tydligt, utan han sa tydligt vad det jag menade. Ja, det var tydligt också att han stod här, men han sa tydligt. Jesus är fortfarande människa. Han är inget spöke eller någon ande som svävar omkring eller sådär. Utan han har en alldeles riktig kropp. Men det är den där nya, förvandlade evighetskroppen som du och jag också har löfte om att få en gång. Så han är inte bunden av tiden och rummet i den här världen på det sättet som du och jag är. Folk kunde inte längre söka upp honom själva, utan initiativet till det här mötet måste vara hans. Precis som i evangeliet idag. Jesus själv kom och slog följe med dem. Annars står det ju ofta vid de här tillfällena, han visade sig. Och då är vi ju egentligen tillbaka till den där första frågan. Om Jesus lever och kan visa sig för människor, varför visar han sig inte bara för alla? Så skulle de ju tro på honom sen. Efter uppståndelsen så kunde han ju ha sprungit gata upp och gata ner i Jerusalem och ropat, jag lever igen. Ser ni nu allihopa, Herodes och Pilatus och ni andra, vem det är som verkligen har all makt i himlen och på jorden? Jag sa ju att det skulle gå så här. Men tydligen är det inte Guds vilja att alla ska möta Jesus på det sättet. Och vi hörde Petrus tala om det i episteln idag. Gud uppväckte Jesus Kristus på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Men varför har Gud fattat ett sådant beslut? Vill han inte att alla ska tro på Jesus och få förlåtelse för sina synder? Jo, aposteln Paulus, som ju själv fick ett otroligt och livsförvandlande möte med den uppståndne. Han skriver i sitt första brev till Timoteus: Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud vill det. Så om det hade varit ett bra sätt att få människor att tro på Jesus, att de fick möta den uppståndne på ett sånt där fysiskt och påtagligt sätt, då hade Gud använt sig av det sättet. Men det fungerar tydligen inte så. I en av sina liknelser så säger Jesus att om människor har Guds ord och ändå inte omvänder sig och tror, då hjälper det inte om någon kommer tillbaka från de döda. Kanske syftar han djupast sett på sin egen uppståndelse där, även om han inte säger det rent ut. Som uppstånden så visar han sig i varje fall inte för hela folket, utan för de som redan var hans lärjungar, som redan hade lärt känna honom. Vittnen som Gud i förväg hade utvalt, och de fick uppdraget att förkunna för folket. Paulus själv då, han är snarare ett sånt där undantag som bekräftar regeln. Han som var fiende till Jesus och ändå fick möta honom uppstånden och ta emot samma uppdrag att förkunna. Hur som helst då, inte ens de där som Gud hade utvalt i förväg och förberett under flera års tid, inte ens de trodde direkt när de fick möta den uppståndne, när han visade sig för dem. De här två som var på väg till Emmaus till exempel, de kände inte igen honom, för deras ögon var förblindade. Jesus hade ju talat med lärjungarna flera gånger om detta, att han skulle uppstå. Och ändå fanns det liksom inte på kartan för dem. Kvinnorna som hade varit ute vid graven och fått det här änglabudet, han lever, de hade inte gjort lärjungarna förväntansfulla när de kom tillbaka, utan uppskakade, berättar Emmaus vandrarna för främlingen som är Jesus. Och då börjar han undervisa dem. Har ni fortfarande inte fattat detta? Han börjar undervisa dem utifrån skrifterna om Guds vilja och plan med allt det här. Och till slut, framåt kvällen, när han ligger till bords med dem som vilken människa som helst, så öppnas deras ögon. Och då försvinner han, som ingen annan människa brukar göra. De skyndar sig tillbaka till Jerusalem, fast det har blivit mörkt, för att få träffa de 11 och de andra som är kvar där och berätta för dem vad de har varit med om. Och när de gör det, då får de också veta att de är inte ensamma om att ha mött den uppståndne. Det har hänt för fler. Och läser man vidare i Lukas evangeliet där vår läsning idag tog slut, då kommer den uppståndne och visar sig igen för dem allihop när de står där och vittnar för varandra. Och då fylls de väl med glädje och tro i alla fall. Nej, de gör inte det, utan de fylls av rädsla och tvivel. I nästa steg sen så blir de glada, men de kan fortfarande inte tro, skriver Lukas. Alltså, det är inte så enkelt som att Jesus bara visar sig för oss och så tror vi. För inte ens de som kände honom så väl, som hade hört hans undervisning under flera år, som Gud hade utvalt och förberett för detta och som hade mött den uppståndne tidigare samma dag, inte ens de fylldes av tro när han visade sig för dem. Inte så där direkt. Men Gud använder andra sätt istället, när nu detta som vi tycker verkar så bra tydligen inte fungerar. Han använder andra sätt för att du och jag ska kunna möta den uppståndne och tro på honom och få syndernas förlåtelse genom hans namn. Det finns ett mönster för hur Gud brukar göra, vilka redskap eller medel som han brukar använda för att ge oss sin nåd. De lyfts fram på lite olika sätt i Bibeln och de finns med i evangeliet idag också. Och ett är förstås Bibeln, de heliga skrifterna, Guds ord som vi kan läsa eller lyssna till. Det kan förkunnas för oss. Vi kan få ta emot en utläggande undervisning precis som Emmausvandrarna fick. Och det står om Jesus överallt i skrifterna. Det är han som talar till oss där när vi läser och lyssnar. Om vi är beredda att lyssna på det han säger. Och hans ord är levande och verksamt. Det förvandlar och det förnyar och det formar den som lyssnar. Det är ju därför han kan säga sådär att om vi har de heliga skrifterna men ändå inte omvänder oss, då hjälper det inte om någon kommer tillbaka från det döda. Oftast kanske vi inte känner det sådär direkt, att det här ordet som vi har läst eller som vi har fått lyssna till verkligen har förvandlat oss så att vi har märkt det. Vi kanske inte upplever den här kraften som ordet har. Men mötet med den uppståndna i skrifterna hänger som väl är inte på vad jag känner, utan på vad Jesus har lovat. Och så ibland så kan vi få en sån där Emmaus-upplevelse. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Ordet har liksom talat direkt till mig, rakt in i mitt hjärta, in i min livssituation. Och det här mötet med den uppståndne som alltid sker där, det blir så kännbart och påtagligt. Sådana glädjefulla möten med Jesus kan vi också få dela med varandra i gemenskapen, i församlingen, i kyrkan för att uppmuntra varann. De var ju redan två, de här Emmausvandrarna, och ändå så blev de ivriga att få komma tillbaka till de andra som var kvar i Jerusalem. Och berätta om det här fantastiska mötet med den uppståndne som de hade haft. Gemenskapen med lärjungarna. Det är också en plats där vi möter den uppståndne i varandra. Han vill använda dig för att stärka och uppmuntra och hjälpa de andra. Ibland är det du som får vara den uppståndnes redskap när han vill ge någon sin nåd. Gud kallar inte samman oss här i Sankt Pauli bara för att vi ska ta emot av honom, utan också för att vi ska ge åt varandra och åt andra. Kommer du hem från kyrkan någon gång och tänker att det här gav mig inte så mycket? Ja, men då kanske du var där inte för att få utan för att ge den gången. Hade vi börjat berätta för varandra i bänkarna här nu om sådana exempel, så hade vi kunnat samla ihop massor. Alltså exempel på detta, att en lärjunge helt omedveten om det själv ofta har fått vara frälsarens utsträckta hand och frälsarens öppna famn för en annan lärjunge. Ett redskap för ett möte med den uppståndne. På ett alldeles särskilt sätt så syns och förverkligas den gemenskapen med Jesus och med varandra i nattvarden förstås. Vi som är Kristi kropp får ta emot Kristi kropp och blod i brödet och vinet. Ett väldigt konkret möte med den uppståndne där hans nåd och hans förlåtelse och hans upprättelse, hans nya liv räcks åt oss. Och vi blir styrkta och vi blir sända ut i världen som hans vittnen. För det är förstås fortfarande så att vi som äter och dricker med honom nu efter hans uppståndelse, vi får också den här uppgiften att vittna om honom. Återigen, det känns kanske inte alltid som att jag har fått ett sånt där konkret möte med den uppståndne när jag har varit framme vid nattvardsbordet. Men det är alltid så, för det hänger inte på vad jag känner, utan det hänger på vad Jesus har lovat. Och ibland får vi vara med om det som Emmausvandrarna fick vara med om. Att brödet bryts och räcks åt oss och våra ögon öppnas och vi kan se Vi kan se ända tillbaka till skärtorsdagen in i övre salen där Jesus har samlat sina lärjungar. Vi kan se framåt ända in i evigheten till festmåltiden, lammets bröllopsmåltid som dukas där. Vi kan se Jesus som är densamme igår och idag och i evighet. Ytterligare ett sätt att möta den uppståndne finns i bönen. Emmausvandrarna riktade en bön till Jesus fast de inte visste att det var han. De kände att den här medvandraren vill vi hålla kvar. Han som kan utlägga skrifterna för oss så att våra hjärtan brinner. Stanna hos oss. Bli kvar hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Och Jesus hörde deras bön, precis som han har lovat att höra alla böner som bes i hans namn och svara på dem i sin tid och på sitt sätt, men på det sätt som också är bäst för oss. Just den här bönen som de bad den gången, den har ju blivit en sån där som hela kyrkan brukar be. Bli kvar hos oss, Herre. Uppståndne mästare, du som har mött oss i ordet, i församlingens gemenskap, i nattvarden, i bönen. Låt det inte bli ett flyktigt möte som vi sen var och en går iväg ifrån längs våra egna vägar igen. Vilse som får. Utan låt det få bli ett bestående möte. Någonting som i grunden och på djupet finns kvar. Bli kvar hos oss, Herre. Och låt oss få bli kvar hos dig. Under hela detta livet, under hela denna vandring mot evigheten. Så att vi får en glädjerik uppståndelse. Får möta dig ansikte mot ansikte, sådan du är. Och bli lika dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom, genom den helige Ande av jungfrun Maria, och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du som uppstod från de döda och visade dig för lärjungarna. Vi ber dig, rör också vid oss genom ditt levande ord och dina sakrament. Gå med oss på vägen och gör våra hjärtan brinnande, så som Emmausvandrarnas hjärtan brann när du talade till dem. Hjälp oss att inte mer leva för vår egen skull, utan låt oss leva för dig som dog och uppväcktes för oss. Herre, vi ber nu i ditt namn. Herre, vi ber för vår trasiga värld vi lever i. Allt krig, elände, död, massaker som påverkar oss i vår vardag. Du, Herre, är den enda fredsmäklaren som kan få ett slut på allt detta. Herre, kom med din närvaro till det ukrainska folket, till folket i Palestina och Gaza. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre, vi ber för vårt eget land, för vår stad Göteborg och för alla oss alla som bor och verkar i denna stad. För fattigdomen som ingen vill kännas vid. För ensamheten som finns överallt som ingen märker. Barn, unga som inte har något tryggt hem. En förälder, syskon att ty sig till när oron och otryggheten kryper allt närmare. Herre, kom till dessa och till oss så att vi får modet, styrkan att arbeta för en bättre gemenskap människor emellan. För våra gamla som sitter ensamma hemma eller på ett ålderdomshem där ingen kommer att hälsa på. Herre, kom till dessa och var dem nära. Herre, hjälp oss att sprida ditt ord och evangelium så att din kyrka kan växa sig allt starkare, så att ditt ord kan nå ut i hela världen. Herre, hjälp oss också att vara bärare av fred. Låt vår bekännelse och vår kristna tro vara en kraft i att skapa ditt rike. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre, vi ber också för vår egen församling St. Pauli här. För alla som arbetar här varje dag och alla aktiviteter av olika slag som äger rum här under en vecka. För våra barn som är så ivriga och glada för varje söndag då de ska till söndagsskolan. För våra konfirmander, Herre, var de nära. Öppna upp deras ögon, öron och sinnen så att de kan förstå dig och vill lära känna dig mer, så att de vill bli nyfikna och intresserade. Kom, Herre, till dem. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre, vi ber också för vår vänförsamling Pärnu Jakobi och våra vänner som vi har där. Kom och var dem nära varje dag med värme, kärlek och gemenskap. Och även för Addis Abeba i Mekane Jesuskyrkan. Herre, dina barn ber dig. Var med oss alla. Herre, vi ber nu också för oss själva. Ge oss kraft och inspiration att visa din kärlek. Vi ber om öppnade ögon som sträcker sig även bortanför oss själva. Var med oss i möten med nya människor så att varje möte i vår församling kan få präglas av en ärlighet, uppriktighet och glädje. För i äkta gemenskap finns en närvaro av dig. Herre, dina barn ber dig. Så ber vi dig nu, Herre. Herre, vi vänder oss nu också i tysthet med våra egna tankar och funderingar som det vi bara vill tala med dig om. Herre, hör vår bön. Gud, var med oss alla. Gud, tack för att du låter livet segra över döden. Tack för att du är den som går vid vår sida även när vi tvivlar och bär oss när vi inte orkar mer. Hjälp oss att känna igen och ta emot dig så som du tar emot oss. Tack för att du är lyssnandets och samtalets gåva. Väck vår förundran och stärk vår tro. Ge oss glädje och nytt livsmod. Låt det brutna brödet för oss vara tecknet på uppståndelsens verklighet. I detta ber vi i din egen son Jesu Kristi namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss av våra behov. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja,
sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna och förkunnar ditt lov utan ände.
Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din ära, lära och härlighet med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet. Amen. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt till rätt.
Nummer 30.
Vi fortsätter med månadens sång nummer 37. Nummer 37.
Nåd och kärlek gör mig av.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Var hos oss, Herre Jesus, genom brödet som vi bryter och ordet du talar till oss. Öppna våra ögon och öron för din närvaro i dem som går med oss. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.